Där är P1, Sveriges Radio.
Så ska EU bli mer teknikoberoende av Kina och USA. Den nya planen presenterades alldeles nyss.
Där börjar studiet onsdag med Mattias Rensmo och Mikael Sjödell.
Och sen om spretigheten inom socialdemokratin.
Det är svårt för att jag tycker vi är otydliga i vår ideologi. Att vi verkligen står för de här allas lika värde och jämlikhet. Så att det är svårt att vara sosse nu.
Vad vill Socialdemokraterna, undrar vi med två ledarskribenter.
Ryssland rekryterar tusentals utlänningar till krigsfronten. Vissa har till och med lurats dit.
Naomi hävdar bestämt att de inte visste att han i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland.
Och sen här i studiet efter klockan fem, hur jobbar NCMEC egentligen, den amerikanska organisationen som tipsade svensk polis om riksdagsledamoten som nu misstänks för barnpornografibrott?
Var med i studiet fram till kvart i sex.
Ja, EU vill bryta beroendet av amerikansk och kinesisk teknologi, och idag presenterade EU-kommissionen sin plan för hur det ska gå till.
Bland annat så handlar det om att gynna europeiska företag inom de mest känsliga sektorerna. Och vi har med oss Sia Holmgren som är Ekots EU-reporter. Ja, berätta om de här nya planerna. Hur ser de ut?
Ja, men kommissionen har lagt fram ett paket för teknologisk självständighet som det kallas. Det handlar till exempel om att kunna lagra stora mängder information och tillverka såna här datachip som styr våra datorer och våra telefoner. Kommissionär Henna Virkkunen sa idag att mer än 80% av alla digitala tjänster kommer från länder utanför unionen. Så det är ett jättestort paket här som Bryssel har väntat på länge. Och det innehåller både lagförslag och strategier och dessutom en färdplan för digitalisering och AI i energisektorn som ju är mycket i ropet nu.
Varför är det här en så viktig fråga för EU?
Ja, helt avgörande ju. Alltså i dagsläget klarar vi faktiskt inte att få sjukhus och industrier att fungera ordentligt utan hjälp från Kina och USA. Det är ju så det är. Tänk dig att ingen kan betala för något för att hela betalsystemet ligger nere. Så det skulle bli kaos ganska snabbt. Och det är lite som att de som kan tech och AI, de har sett det här komma länge, men beslutsfattarna har vaknat sent tillsammans med många av oss andra, tror jag.
Mm. Vi släpper in Sven Karlsson, techreporter på Ekot. Och du kan väl fylla i lite där Siv Holmgren slutade, tänkte jag, Sven. På vilket sätt är vi beroende av länder som USA och Kina idag i tekniken?
Nej, men det är ju helt riktigt. Alltså det är ju avgörande. Det går inte riktigt att föreställa sig vad som skulle hända om en stor leverantör, säg Microsoft, skulle stänga av alla sina svenska kunder. Alltså, skulle vi kunna höra på den här radiosändningen då? Jag är inte helt säker på det. Det finns så oerhört många områden. Skulle man kunna skriva ut något på jobbet eller nå sina kollegor? Och så vidare. Alltså det här blir ju väldigt basalt, ett basalt liksom infrastrukturbehov när vi kopplar upp samhället. Och då pratar man om en total dominans av framförallt amerikanska men även andra, exempelvis kinesiska bolag, på flera områden dessutom. Det här är ett väldigt liksom omfattande paket som de lägger fram idag.
Men om vi försöker vara lite konkreta, om jag skulle vilja skicka en bild till dig till exempel, eller om jag för den delen lyssnar på Sveriges radioappen i mobilen, hur mycket av det använder kinesisk eller amerikansk teknologi skulle du säga?
Det är centralt. Alltså, om du skickar en bild till mig, kollegor emellan, så skulle vi behöva amerikansk teknik för det idag som det ser ut. hur många olika leverantörer som kan påverka vår app, exempelvis om vi tar Sveriges Radios app för att ta en av många. Mm. Nej, alltså man kan ju se helt oanade kedjeeffekter när såna här tjänster släcks till exempel eller får problem. Alltså när Facebook har fått tekniska problem bara liksom av ren liksom mänsklig faktors fel, så har det påverkat alla möjliga system runt om i världen. Alltså det är så oerhört liksom sammanlänkat, och det är ju slående när man tittar på det hur pass små europeiska leverantörer är. Framförallt då, om vi pratar då molntjänster, AI och halvledare då. Det är ju liksom strategiskt väldigt viktiga områden där EU ligger långt efter, och det är det man försöker göra något åt här då. Mm.
Är det realistiskt då att Europa ska kunna utmana USA och Kina på det här området?
Alltså på kort sikt så blir det ju jättesvårt. De här ambitionerna som finns här, om allt det här går igenom, röstas igenom av parlamentet, EU-parlamentet då i juni tror jag att omröstningen ska vara. Alltså det skulle ju kunna ställa till det på det sätt att man kanske behöver tumma på prisfrågan. Det kanske är mycket dyrare att köpa europeiskt här. Man kanske också behöver tumma på säkerhet initialt för att då, om man ska prioritera europeiska leverantörer, för de är inte lika stora, lika etablerade. Det finns en massa liksom kritik mot förstås den här typen av förslag som kommer nu, men det är ju ett försök, inte att liksom 2026, och inte heller, alltså det är på lång sikt man vill försöka stärka sin position här, och det är ju för att det säkerhetspolitiska läget ser ut som det gör också. Spänningarna mellan USA och EU till exempel har ju varit ganska ordentliga i år, om man minns Grönlandsfrågan till exempel. Så man anser ju att det här är viktigt, och man anser att man behöver liksom göra ett vägval, och det försöker man då från kommissionens sida göra här.
Siw Holmgren är ju ändå EU-reporter. Hur just, om vi försöker vara konkreta, vad är det Bryssel och EU vill göra för att komma till rätta med det här?
Ja, men det man vill är då att man ska ta det här i beaktande varje gång som man gör stora upphandlingar. Det ska liksom genomsyra allting. Och det gäller ju då särskilt känsliga sektorer som sjukvård, försvar, polis, energi till exempel. Man ska lägga till något som man kallar för EU-värde. Och det betyder ju inte att man bara ska få köpa från EU eller använda EU-tjänster, utan det handlar om att det då ska ha stor betydelse, och så ska man då sortera in hur viktig en fråga är och därefter bestämma hur mycket av det här EU-värdet som behövs. Så att vissa väldigt centrala funktioner, då ska det vara enbart EU-länder som levererar. Men det är ju långt dit idag.
Ja, det är långt dit, och du säger att frågan har varit viktig länge i Bryssel. Varför går det inte snabbare?
Ja, att den har varit viktig länge och att man har väntat på den, det tror jag handlar om att man är lite orolig för hur USA till exempel ska reagera. Det här är ju känsligt, för att samtidigt som man säger att det här är viktigt och vi ska kunna vara självförsörjande, så är det ju viktigt att man liksom är med på den internationella marknaden och att man inte stänger någon ute och inte heller retar någon politiskt. Så det tror jag är anledningen till att själva förslaget har dröjt. Sen är ju EU långsamt, eftersom man har hela den här stora demokratiska processen att köra igenom. Det här har ju några lagförslag i sig. Ja, det ska ju behandlas av båda lagstiftarna innan det blir färdigt. Det som är strategier, ja, men där har kommissionen lite större svängrum. Men det är ju en konstruktion som EU har, men som det också finns en slags styrka i. Därför har det en gång väl tröskats igenom, ja, men då har man hela den här stora marknaden i ryggen. Och man beställer ju lite av sina egna produkter. Och därmed tror jag, där tror jag EUs eventuella styrka ligger. Just i den här frågan är man ju inte så dunderstark just nu, men man hoppas i alla fall att bli.
Sven Karlsson, jag vet inte om du kan svara på det, men hur förberedd är unionens medlemsländer, företag och så vidare, på att leva upp till de här nya EU-policyn då?
Det varierar såklart, men i Sverige till exempel så finns det ju myndigheter som har fattat beslut för flera år sedan om att kanske inte förlita sig på vissa leverantörer från exempelvis USA för att bedriva delar av sin verksamhet. Det finns andra myndigheter som fattar andra beslut och visst använder exempelvis Microsoft för sitt arbete på olika sätt. Men den här frågan har ju verkligen varit aktuell åtminstone sen jag började som techreporter på Sveriges Radio 2020. Så att det är liksom, den är inte ny för de insatta, men vi ligger fortfarande oerhört långt efter om man tänker att det ska finnas exempelvis EU-baserade molntjänster och bolag som utvecklar sådana. Eller utvecklar AI. Det finns ju egentligen en liksom större AI-utvecklare som räknas globalt från EU idag, det är franska Mistral. Mm. Det finns inga fler och Mistral är absolut inte en av de ledande, vad jag förstår heller. Så att, nej, det är långt kvar.
Sven Karlsson säger det. Vi ska släppa in Hanna Salberg också, Kina-reporter på Ekot. Kina är ju då tillsammans med USA de länder som som EU pekar ut och vill bli självständiga ifrån. Hur ser man på det här i Kina egentligen?
Ja, i Kina så ser man det här med en viss oro. För som Sven säger, EU är redan så djupt beroende på många områden. Och vad gäller Kina så är det liksom, det handlar inte kanske framförallt om dagens frågor. Kinesiska DeepSeek är ju en utmanare till amerikanska AI-tjänster. Men det är ju ingenting som EU är mer beroende av än amerikanska AI- och molntjänster. Men däremot så är EU inne i en fas där man granskar sitt Kina-beroende på alla områden. Och inom de närmsta månaderna kommer det nog bli en hel del strider och hotfulla ord. Man kan se att Peking har snabbt reagerat och sagt när EU säger att man vill få kontroll över den kinesiska importen att Kina är berett att ta till motåtgärder. Och det där, det luktar ju lite handels. Krig.
Och det är ju mycket tekniska prylar som tillverkas både i Kina, i Taiwan, i Sydkorea och så vidare som vi i EU använder. Hur ser man på det där därifrån?
Från kinesiskt håll så ser man det ju som att ja, Kina har sitt eget intresse för ögonen. Man vill inte vara det här landet som exporterar simpla saker, lämnar miljöförstöringen i Kina och inte så mycket vinst. Utan Kina har ju bland sina nationella viktigaste mål att man ska bli ledande inom högteknologi, forskning och AI och tävla mot USA. Det är en ny situation vi har med två tech-supermakter och där vi ligger då efter båda. Men samtidigt så finns det ju i framtiden även stora behov där det ser ut som att på många områden kommer vi fortsatt vara beroende av Kina. Så jag tror att det finns ett relativt lugn där och man från EUs sida, även om man nu är mer kritisk och Ursula von der Leyen försöker samla stöd för en hårdare linje mot Kina, så säger man ju fortfarande att man ser Kina som en typ av partner, men att man inte ska utsätta Europa för risk när man handlar med Kina. Bland dagens beslut som kan ha påverkan på relationen till Kina så finns ju en del områden inom bilindustrin för att de nya el- och hybridfordonen som ofta kommer från Kina, de är ju fyllda och packade med olika typer av ny teknik och även chip. Och där kan det ju finnas saker som kommer att beröra Kina mer direkt och Kina är berett att slåss för sina egna firmors intressen och behandlar EU just nu som att det är EU och inte Kina som stödjer sin egen techsektor på ett otillbörligt sätt och så.
Och du nämnde ju, Hanna, du nämnde ju ordet handelskrig tidigare. Alltså om det blir den här typen av förändringar som EU vill få till stånd, hur kommer det påverka relationerna med Kina eller för den delen andra länder i Asien skulle du säga?
Ja, Kina pekas ju ut liksom som, även om man inte gör det direkt ofta, som det stora säkerhetshotet här. Och andra länder då som Sydkorea och Taiwan som är väldigt viktiga i chipleveranskedjorna, de ses ju ofta som vänner till EU och möjligheter för EU att diversifiera sitt beroende. Det finns ju redan många samarbetsprojekt med Sydkorea, forskning och chipsamarbeten. Och det där kommer väl snarast då att öka i omfattning och göra att relationerna blir starkare. Och från den taiwanesiska sidan så ser man ju en öppning här. Man har gått på offensiven på senaste och utbildat sina diplomater i hur de ska sälja in det man kallar icke-röda leveranskedjor. Alltså att Taiwan som framstående technation och inte minst underleverantör i hela chipindustrin kan då ge dig en produkt där du inte behöver vara beroende av det man kallar då det röda kommunistkina, utan man kan erbjuda en säker lösning. Så att där vädrar man ju morgonluft. Samtidigt så finns det ju en sårbarhet i att saker ska fraktas långa vägar också. Med den osäkerhet som finns i världen, vi såg senast Hormuzkrisen, så finns ju en oro för vad en kris kring Taiwan till exempel skulle kunna innebära för stabiliteten i även de vänligaste leverantörskedjor.
Jag tänkte vi skulle avsluta bara med Sven Karlsson, vår techreporter. Kommer vi som vanliga konsumenter, tror du, märka av överhuvudtaget om EU blir mer självständigt när det gäller den här tekniken?
Man kan ju tänka sig att vi kommer behöva göra mer aktiva val, till exempel. Man kan också tänka sig att vi kanske inte får tillgång till allting. Vi har ju tidigare sett hur EU-regleringar på vissa områden lett till att techbolag som Meta till exempel har väntat med att lansera tjänster och appar inom EU för att de säger sig vara då osäkra på liksom rättsläget. Det finns ett element av positionering där, att man gör det som någon sorts protest mot vad EU sätter upp för regler, men det har ju icke desto mindre hänt. Så det är möjligt att det här når oss och att det blir liksom tydligt för även för konsumenten att det kan bli lite krångligare, det kan också behöva bli lite mer aktiva val då, eller val bort från vissa leverantörer kanske.
Mm. Sven Karlsson, Hanna Salberg och Si Holmgren, alla tre medarbetare här på Eko. Tack ska ni ha. Mer om det här kan du också höra i radiokorrespondenterna Kina på måndag.
Och nu om Socialdemokraterna.
Det är svårt, för att jag tycker vi är otydliga i vår ideologi. Att vi verkligen står för de här allas lika värde och jämlikhet. Så att det är svårt att vara sosse nu.
Problemet är egentligen att vi har köpt högerns recept på lösningar.
Man har nog haft för mycket omtanke om medelklassväljare.
Sen att man står nära Moderaterna, det tror jag är väldigt bra för Sverige.
Arbetarna har ställt upp och arbetarna kommer alltid att ställa upp. Men vi känner inte av att det har blivit bättre för oss.
Sprida röster där bland Socialdemokraternas gräsrötter och opinionsbildare. Rösterna kommer från Ekots politikreporter Pontus Mattssons nya dokumentär Vad vill Socialdemokraterna? Om just Socialdemokraterna då, som släpptes i Sveriges Radio-appen i morse.
Och det går bra i opinionen för partiet. Anhängarna förväntar sig en valseger, men samtidigt finns då en osäkerhet. Många tycker att partiet spretar och frågar sig vad som finns kvar av rötterna i arbetarrörelsen.
Vi har två S-kopplade ledarskribenter med oss nu. Daniel Svedin som är politisk redaktör på Arbetet. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Får man säga vänstersos om dig?
Det kan man göra.
Okej. Stig-Björn Ljunggren då, politisk chefredaktör i Sydöstran. Välkommen du också.
Tack så mycket.
Om du är högersossen då, går det bra?
Ja, det går bra.
Ja, då så.
Jag är inte känslig på det sättet.
Daniel Svedin, hur spretigt och splittrat är Socialdemokraterna tycker du?
Nej, men från den officiella kommunikationen tycker jag inte att det är särskilt spretigt. Att det finns ju liksom en sorts budskapsdisciplin som jag tycker också märks i den här dokumentären. Att när Magdalena Andersson får frågor om vad man tänker sig göra med regeringsfrågan och så är hon väldigt vag. Och den politiska spretigheten finns ju inte heller liksom i officiellt, utan man är ju ganska tydlig med vad man vill göra. Spretigheten tror jag uppstår egentligen när, som när man lyssnar på de här gräsrötterna, att det kom en mätning strax efter jul tror jag som publicerades i Dagens Nyheter som visade att väldigt få väljare har uppfattat de här skärpningarna kring migrationspolitiken och den rättspolitiken som Socialdemokraterna gjort. Man har lagt ner extremt mycket krutande sedan Stefan Löfvens dagar på att liksom orientera sig närmare tidelaget eller man ska säga. Men när väljarna får frågan så tror de fortfarande att det är ett relativt migrationsliberalt, ett parti som är mjuka handskar. istället för hårda handskar.
Och du nickar här, Stig-Björn Ljunggren.
Ja, alltså väljarna tror inte riktigt på Socialdemokraterna. Inte när det gäller kriminaliteten heller. Så att det man har försökt göra är därför man har tagit ut svängarna lite och övertygat väljarna om att vi har förstått budskapet. Och det Socialdemokraterna har gjort är ju inte att närma sig Tidö-gänget, utan de har närmat sig väljarna. För de har ju röstat i den här riktningen. Så att det är, sen är det ett spretigt parti, det har det alltid varit. Det är för att det är så stort. Arbetarrörelsen är gigantisk, det är som att åka in i universum. Det finns allt där. Men i en valrörelse där måste man ha disciplin och ha ett antal punkter som man dunkar in.
Men du tycker att det är tydligt vad partiet vill?
Ja, alltså de pratar om välfärden, inte helt överraskande, om ekonomin och som säkerheten, va? Med att vi är på väg in i krig och vi har också någon slags inbördeskrig. Alltså det är tre väldigt enkla frågor som vem som helst kan lära sig.
Men jag uppfattar på dig, Daniel Svedin, som att det här med att väljarna inte riktigt har uppfattat att partiet har rört sig åt, åt det här hållet när det gäller migrationspolitik till exempel, det är ett problem, eller?
Ja, det beror ju på vad man tycker sig. Jag tycker att hela diskussionen med de här så kallade tonårsutvisningarna är väl tydliga hur partiet reagerade då. Att plötsligt, när vi närmar oss nu ett val, så för väldigt många människor är det nu man blir intresserad av politik. Att man vet vad som händer på riktigt. Man tar reda på vad partierna vill. Plötsligt blir det väldigt tydligt för väldigt många människor att Socialdemokraterna tyckte ungefär som Tidöpartiet. För många väljare, eller Tidöpartierna. För väldigt många väljare är det en bra sak, men de har ändå en fallhöjd. De kan tappa väljare till vänster eller till Centerpartiet.
Men du tror inte vanligt folk så att säga, har märkt den här positionsförflyttningen då i så fall?
Man brukar ju säga, liksom, man brukar ju säga att det är just under valrörelser som det blir tydligt att man blir intresserad av politik och tar reda på saker. För oss som liksom arbetar med politik hela tiden, överintresserade, då märker man ju det. Men när det närmar sig en valrörelse eller när en fråga bränner till. Man har röstat för den här förändringen, säger Stig-Björn, och det har man ju också. Men vi ser ju också att regeringspartierna, regeringssamarbetens partier, måste backa för det när folkopinionen svänger. Och det tror jag liksom är den stora risken, eller strisken, det beror på hur man tycker. Man kanske kan leva med att man tappar ungefär 10% av väljarna till MP och V, och blocket ja. Liksom på totalen stärks. Men då går vi liksom till en dansk eller norsk situation där S ligger på runt 25%+. Det beror på om man vill vara dominanten eller vill vara ett av tre 25%-partier.
Ja, alltså det Socialdemokraterna gör är att de utnyttjar det faktum att det borgerliga blocket har spruckit. Alltså det är ett gäng som är rätt hemlösa som inte gillar högern. Och de flesta partierna har ju gått till höger, så vi har ett högerblock och så har vi ett förvirrat mittenblock och så har vi socialdemokratin som ligger nära det. Och tappar gärna lite till vänsterpartiet bara. Alltså det är de här så kallade Magda-moderaterna. 150 000-200 000 väljare som kan tänka sig att rösta på den som enda som verkar vara en vuxen i rummet. Va?
Någonstans är det paradoxen också med Socialdemokraternas. Man har ägnat så lång tid åt, man har ju sålt in de här förändringarna med att nu närmar oss vi liksom en manlig vit arbetarklass i bruksorterna liksom, med skärpningarna i politiken. Men när vi närmar oss valet nu, då blir det plötsligt de här marginalväljarna i storstäderna. Socialt, borgerliga, progressiva personer som ska liksom avgöra valet.
Som kan, de kan tänka sig att rösta på Magda Lena Andersson fast hon är sosse. Va? Och det här blir ju ett val som är en folkomröstning. Ska SD sitta i regeringen eller inte? Och då är det därför Magdalena Andersson säger så tydligt att vi kan samarbeta med alla för att få en långsiktig politik som tar liksom Sveriges problem på allvar. Va? Alla utom SD. Och det är ett tydligt budskap till de här väljarna som känner sig...
För vi hör ju i Pontus dokumentär här om ändå ett missnöje bland gräsrötterna, att vad hände med vårt parti och så vidare.
Ja, och en massa snack om visioner. Men ingen av dem säger någonting om vilken vision de vill ha. Det är någon som antyder något om att det var bättre på Palmes tid med visioner, men säger då inte exempelvis löntagarfonder. Vad tusan menar man? Alltså, man brukar ju säga att om man har visioner borde man söka läkare.
Vad säger du, Daniel Svedin? Saknas det visioner?
Ja, vision, ja, det kan man väl tycka att det gör. Men jag kanske behöver en läkare också. Men jag tänker att det som... Jag vet ju inte riktigt vad den här personen i dokumentären menar med visioner. Men jag tänker att det man vill ha när man pratar om visioner är väl en känsla av att det blir bättre imorgon. Det går att ändra någonting. Risken med den här strategin eller varorörelsestrategin som presidentvalet, som Stig-Björn säger, det är ju att det blir samma typ av rörelse som det var förra gången, där man hade i valanalysen man gjorde efteråt så här, ingen trodde på våra vallöften, vi backade från alla konfliktfrågor, men alla skulle veta att vi var jättemycket emot SD och att vi var jättemycket för att Magdalena Andersson blev statsminister. Det förlorade man ju valet på.
Men ett problem som återkommer och som dyker upp i alla fall diskuteras, det är ju detta att Magdalena Andersson inte verkar vilja svara på vad hon ser som sitt förstahandsval efter valet när det gäller regeringsfrågan. Är det ett stort problem? Vad säger du, Daniel Svedin?
Nej. Varför nej, inte det?
Det tycker ingen av er.
Nej,
varför inte?
Nej, för då kommer ni här som är ett seriös media till och med är tvungna att bli indragna i det här jävla babblet om vem som ska ta vem. Vi röstar och så får vi se sen. Och, ja.
Men det, för jag menar, det är ju inte helt omöjligt att hon skulle kunna välja antingen samarbeta med Vänsterpartiet eller Centerpartiet. Det är ju, som har diametralt olika ekonomisk politik.
Ja, precis. Nej, men då tycker jag att vi som tycker att det är en regering som vilar på vänstermandat får väl opinionsbilda för det då.
Men tycker du alltså att Socialdemokraterna ska gå till val på att de ska samarbeta i regering med Vänsterpartiet?
Nej, jag tycker inte man ska gå till val på det, men jag tycker att det vore den bästa regeringen efter valet. Men jag tycker att det vore dumt om hon sa det. Sånt ska man liksom...
Ja, jag tänker för väljarna, om jag får representera dem här. Mm. De kanske gärna vill veta, för det kommer ju bli sannolikt väldigt olika politik om absolut. Det blir en vänster eller mer en mittenregering.
Ja, fast jag tror väljarna vill veta vad fan ska ni göra åt de vardagsproblem vi har. Och om jag får opponera på mig själv det här med visioner. Alltså egentligen så är det ju ohyggligt många visioner i valrörelsen. Ta det här med karensavdraget. Det handlar om rättvisa. Eller varför inte den klassiska socialdemokratiska formuleringen arbete åt alla. Alla som kan ska arbeta. Och för en lön man kan leva på. Det är ju liksom smockfullt av visionär kraft i det. Mm. Även om det liksom är ett konkret förslag eller en konkret linje.
Nej, men den stora saken i dokumentären tycker jag också, för den skildrar ju liksom massa spänningar mellan höger och vänster och land och stad och gall och tann och allting. Men alla verkar överens om att vi borde skärpa vår ekonomiska politik. Vi borde ta ett steg åt vänster mycket tydligare. Det verkar alla överens om, från Pajamola på tiden till Sara Kukasalam som sitter i Solna. Att liksom klivet åt vänster, konflikten mellan höger och vänster inom socialdemokratin är helt uppenbart inte längre de ekonomiska frågorna. Och därför blir det orimligt för väljarna, tror jag, att acceptera, om man inte köper liksom att Centern är ett vänsterparti egentligen. Men om man förstår att Vänsterpartiet eller Centerpartiet är ett borgerligt högerparti, då blir det orimligt i det läggpusslet att man skulle vilja söka stöd för sin politik hellre hos dem än hos MP och V.
Är du lika övertygad om det, Stigbjörn Ljunggren?
Nej, alltså, jag tror att det som är budet här från Socialdemokraterna är att man måste ha en långsiktig satsning exempelvis på energipolitik för näringslivet och för att folk ska komma i arbete, och därmed så blir också välfärden räddad, va? Eller åtminstone någorlunda tryggad. Så det är liksom, ja, det är det som är linjen.
Okej, men avslutningsvis, nu pratar vi om att det här är helt klart att Socialdemokraterna eller oppositionen kommer vinna valet. Är det så?
Nej. Alltså Socialdemokraterna kommer inte att vinna det här valet.
Vem kommer vinna då?
Det vet vi inte, för vi får se vem som bildar regering. Utan det som kommer att hända är att Tidögänget kommer att förlora. Det är det som är liksom analysen för socialdemokratins linje. Okay.
Daniel Svedin, vad tror du? Är du lika säker?
Nej, men jag håller med om det. Alltså, osvårt är det bäst såklart, men jag har väldigt svårt att se hur det här regeringsalternativet som nu också lovar ministerposter till SD har någonting lockande för blockbytare som nu befinner sig hos vänsterpartierna eller partierna på den rödgröna sidan. Mm. Men det stora är ju såklart att den här konstellationen som styr nu går mot en valförlust.
Två socialdemokrater eller ledarskribenter, nu ska vi se, politisk chefredaktör Stigbjörn Ljunggren, Sydöstrands socialdemokratisk Daniel Svedin, politisk chefredaktör på Arbetet som är facklig och progressiv och LO-ägd. Tack för att ni kom hit. Och hela Pontus Mattssons dokumentär om Socialdemokraterna finns i appen. Sök på P1-dokumentär där. Och där finns också, om ni scrollar lite, dokumentären han gjorde om Moderaterna i vintras.
Ja, Studio 1 i P1 är detta. Medan våra gäster lämnar studion så kan jag väl passa på att tala om att vår producent idag, det är Hans-Jörg Kissel, sändningskoordinator Patrik Annerud och tekniker Maria Stillberg.
Och sen den fullskaliga invasionen av Ukraina i februari 2022 så har Ryssland rekryterat tusentals utlänningar som skickats till fronten. Många av dem har skadats eller dött.
En del av dem är militärer från Sri Lanka som inte längre är i tjänst där. Nu väntar deras familjer på ett livstecken och information om vad som hänt.
Istället är det en del av det han
Nej. Min make är försvunnen, men jag tror att han lever. Han har kanske tagits till fånga i Ryssland eller Ukraina. Jag känner på mig att han kommer tillbaka om ett år eller två. Man brukar ju säga att hoppet är det sista som lämnar människan, och talesättet passar väl in på Naomi Maheshika Dissanayake. Hon och de två barnen är kvar i byn i nordvästra Sri Lanka. Hennes mamma har flyttat in för hennes hus har förstörts av vilda elefanter. Men saknaden efter maken Mahesh är likväl stor. De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Den srilankesiska rekryteraren lovade också permanent uppehållstillstånd i Ryssland efter 6 månaders tjänstgöring. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att han i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Det var vår ekonomiska situation som låg bakom beslutet. Jag var emot det, för barnen är fortfarande små. Men han bestämde sig ändå för att åka, berättar Naomi för frilansjournalisten Anja Vipulasena. Ute regnade kraftigt. Sri Lanka har de senaste veckorna återigen drabbats av plötsliga skyfall. Vägen till byn har förstörts ännu mer. Inne i huset tittar sonen och mormor på en film från ett födelsedagsfirande som pappa Mahesh missat. Längre söderut, närmare huvudstaden Colombo, bor Damayanti med sina två barn. Hon har i motsats till Naomi fått besked om att maken stupat. Jag fick först ett brev av utrikesdepartementet där det stod att han försvunnit. Det kom den 17 juni förra året. Vi fick lämna DNA-prover. Efter det kom en lista över döda och min make fanns med på den, berättar hon. Även hon hade fått höra att makens jobb i Ukraina skulle vara att upprätthålla säkerheten i de erövrade områdena och att det inte fanns något att oroa sig över. Men väl på plats var det svårt att hålla kontakten med honom. Han hade ingen egen telefon och fick låna av andra. Han berättade hur han misshandlats, blivit slagen i huvudet och sparkad av en av ryssarna, minns Damayanti. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de 4 första månadernas tjänstgöring. Vittnesmål om förnedrande behandling och misshandel utförd på order av ryska befäl förekommer också. Amaruna passe me ekdam vandi mundalak labenawa namutya evena kota danagena hitiye ne. Under sin tjänstgöring skadades Mahesh. Han träffades av splitter från en drönare men skickades ut i strid igen när han återhämtat sig, berättar Naomi. Mahesh fick ekonomisk kompensation för sina skador, men någon länsade hans bankkonto efter det. Vissa perioder gick det flera månader mellan hans samtal. Han åkte i februari 24. Den allra sista gången han ringde var sent på natten den 1 juli förra året. Han sa att jobbet var över. Det sista han sa var att han var på väg till Moskva för att försöka få tillbaka pengarna som stulits. Båda de försvunna makarna har tjänstgjort i Sri Lankas armé under många år. När de gick i pension var den ekonomiska ersättningen liten, så familjerna hade svårt att klara sig. Det är vanligt att srilankeser åker utomlands för arbete. Flera 100 000 gör det varje år. Inkomsterna de skickar hem är mycket viktiga för landets ekonomi.
My feeling is that they are not going there out of any loyalty to any particular cause. I think they are going there primarily for economic reasons.
Min känsla är inte att soldaterna åker på grund av lojalitet till endera parten, utan av just ekonomiska skäl. Desperation driver srilankeser att göra farliga saker. Det säger Ruki Fernando som är människorättsaktivist och särskilt intresserad av migrantarbetarnas situation. Han konstaterar att det råder brist på ekonomisk rättvisa i landet och det leder till att människor tar de här riskerna. Till Ryssland beräknas cirka 1500 personer ha åkt, men några officiella siffror finns inte. Frågan är känslig eftersom militärerna bryter mot lagen om de tjänstgör utomlands. Regeringen har fått kritik för att inte ha gjort tillräckligt för att få hem dem. Sveriges Radio har bett om en intervju, men de har inte återkommit.
And I strongly believe that the Sri Lankan government, whoever is in power, has still a responsibility for the well-being of anyone who goes for any purpose overseas.
Jag anser att regeringen har ansvar för allas välbefinnande oavsett orsaken till att de åkte utomlands, säger Ruki Fernando. Det gäller även om personen begått ett brott. Självklart ska han eller hon ställa sin förrätta, menar han, men landets diplomater har likväl skyldighet att hjälpa individen. Och så är det detta med pengarna. Att pensionen dras in efter att männen åkt. Både Damayanti och Naomi uppger att de nu har det mycket tufft ekonomiskt.
Should not deprive them or their families of the pensions and the other dues for the time that they served in the Sri Lankan military. That is their entitlement.
Familjerna ska inte berövas den pension som männen fått efter att ha tjänstgjort i armén. Den har de rätt till oavsett, anser Ruki Fernando. Naila Salim, New Delhi, och Anja Vipulasena, Colombo.
Och med oss nu Johan Norberg som är militäranalytiker på Totalförsvarets forskningsinstitut med inriktning då på Ryssland. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Du, 27 000 utlänningar ska rekryteras till kriget. Vilken roll har de här i kriget?
Jag tror att deras roll är ganska liten. De är inte så många om man tänker på hur stor hela den ryska operationen är. Den vanliga siffran som hörs är mellan 700 och 800 000 man. Jag tror det varierar lite över tid. Men då är de här 27 000, och även om det är lite mer med nordkoreaner, och de säger i den här rapporten att det kanske är mer, men det blir kanske uppåt en 5-7% av det hela. Så jag tror inte det är ett jätteviktigt kvantitativt bidrag. Men det illustrerar ju att Ryssland ändå tycker att det är värt att hålla på så här.
Och de här rekryterna, vad får de för uppgifter i kriget normalt sett?
Jag tror ju att de säkert blir utlovade massa saker. Du ska köra lastbil i de bakre områdena eller bevaka någonting eller något sånt där. Men sen så är det ju att det ryska krigsföringen just nu, för att sätta tryck på Ukraina, har två huvudmedel. Ett är att hålla trycket uppe på fronten, och så terrorbombar man civilbefolkningen. Och det här trycket på fronten har ju då, givet teknikutvecklingen i det här kriget, landat i att man måste röra sig framåt till fots. Och då dör väldigt många, för man är väldigt oskyddad när man rör sig framåt till fots, med tanke på liksom eldkraften och precisionen som finns i dagens system.
Och det hörde vi ju, du lyssnade också på reportaget här från Naila Salim bland annat, att i rapporten från den här människorättsorganisationen, International Federation for Human Rights, så beräknas omkring en femtedel har dött av de här rekryterna inom 4 månader. Många, hörde vi också, vet inte vad som väntar när de kommer fram. Vad säger du om det?
Det är en väldigt återkommande historia, återkommande rapporter. Så är det även i Ryssland. Att man manipulerar folk helt enkelt. Man rekryterar med lögn, med hot och med stryk och pengar. Det finns en liten abrovink här i de kontrakt som man skriver på med ryska försvarsministeriet, att man skriver på för 1 år, 6 månader. Men det finns en presidentukas, ett dekret från presidenten från 2023 tror jag, som står över alla de här kontrakten. Och det är ju, dekretet säger att alla kontrakt med försvarsministeriet förlängs automatiskt så länge den här operationen i Ukraina pågår.
Så då spelar det ingen roll vad du har skrivit på egentligen?
Exakt, du skriver på tills kriget tar slut eller tills du tar slut.
Men du, att det är 130 olika länder de rekryterar från, det låter ju väldigt jobbigt, så att säga, ansträngande, att ta mycket energi och kraft. Varför är det värt det för Ryssland?
Jag tror att man är helt enkelt desperat efter folk till fronten. Det här kriget har ju blivit mycket större och mycket längre framförallt, och mycket dödligare än vad jag tror att ryska militära planerare tänkte sig när man drog igång det här 2022. Och att man skulle behöva så här mycket folk, det var inte kort ändå. Och man har ju dessutom monterat ner det massmobiliseringssystem man har haft historiskt sett. Ryssland har ju alltid haft en pliktarmé med en massa människor i värnpliktiga. Liksom. Då kan man få in miljoner soldater, det har varit liksom traditionen. Mm. Det monterade man ner för 10-15 år sedan i en stor militärreform. Så nu ska vi ha mindre förband, färre soldater, men mycket bättre. Så man har kontraktsanställda soldater. Då försvann det här massmomentet bort. Och det var egentligen det man skulle ha behövt nu. I sånt här långt krig där det liksom krävs. Alltså, folk dör i krig och då måste man ersätta dem. Och det har man inte riktigt förutsättning att göra.
För det talas ju ibland om allmän mobilisering och att Putin vill undvika det egentligen. Men med det du säger nu, går det ens att genomföra en allmän mobilisering?
Det är en ständiga fråga. Jag tror att det finns en poäng för Ryssland att hålla igång diskussionen om en allmän mobilisering. Den tror jag är väldigt svår att genomföra. Dels rent praktiskt. Hur ska man ta hand om ytterligare flera hundratusen människor? Och sen så finns det en inrikespolitisk dimension att det här skulle antagligen skapa väldigt mycket oro i Ryssland. Och det såg man hösten 2022 i september när man genomförde en partiell mobilisering i Ryssland. Att då kunde man mätbara orosnivåerna i samhället i opinionsundersökningar. Det såg man stack iväg ordentligt. För vad som hände då är att det här kriget som ryska regimen gärna väldigt att det ska inte komma in i ryssarnas vardag. Det landar pang på alla ryska köksbord om du kör en allmän mobilisering. Och det tror jag då skakar om i samhället. Då växer alla de här frågorna. Men varför gör vi det här egentligen? Varför dör människor? Den diskursen finns redan nu på sociala medier i Ryssland.
Och nu pratar vi om Rysslands agerande i kriget, invasionen av Ukraina. Mm. Är det här ett vanligt grepp i krigföring generellt att rekrytera utomlands ifrån på det här sättet?
Ja, alltså det finns olika exempel. Med franska främlingslegionen är ett sånt exempel. Men det där kan jag inte i detalj. Men i Ryssland så har jag inte det intrycket att det här är något man har gjort liksom, historiskt sett. Utan det är en pliktarmé som har varit den stora lösningen fram till för typ 10 år sedan. Mm.
Och vi nämnde ju det att många av de som rekryteras som soldater, de beräknas dö inom 4-5 månader enligt den här rapporten då. Vad innebär det för ryska relationer till de länder som man rekryterar ifrån?
Ja, men och det hörs ju lite inslaget här att det blir ju trots allt friktion. Och jag har hört i den ryska diskursen jag lyssnar på rapporter om det här med olika länder, det var Kenya och Sydafrika jag har hört de senaste åren. Och det blir fnurror på tråden, men det blir inget avgörande, tror jag. Det blir lite jobbigt och man fräser ifrån i olika uttalanden och sådär, men mer blir det inte. Och jag tror att det, som jag förstår också den här rapporten, att rekryteringen sker dels via ryska ambassader, det man lägger ut det här på entreprenad, de ryska säkerhetsunderrättelsetjänsterna är nog inblandade och så vidare. Man är väldigt kreativ på att få fram människor, för det behövs oändligt mycket folk i det här kriget.
Men länderna i sig då, det bryr sig inte så att säga att deras befolkning reser iväg och då egentligen dör på det här sättet?
Nej, det verkar onekligen så att de väldigt uppenbarligen då 27 000 minst har ju kunnat göra det här. Krig drar ju till sig äventyrare och liksom vildhjärnor, eller det finns ju de som verkligen vill göra det här, och då är det ju svårt att stoppa dem. Frågan är väl snarare liksom vilka har förutsättningarna varit, vad man sagt att du skriver på och så vidare. Jag tror att sitter man på Sri Lanka till exempel, så är det nog väldigt svårt att förstå de här ryska olika finesserna med president Ukaser och så vidare. Men sen det här är ju inte bara med de här utlänningarna, det här gäller ju i Ryssland också. Det är precis så här man rekryterar ryssar också.
Du blir fast genom det här?
Ja, du blir fast och man ger sig på alla möjliga grupper. Värnpliktiga har varit en diskussion i flera år, hur man liksom pressar dem. Senast som har gått nu, det är studenter. Nu har man jagat studenter på universitet sen i december ungefär, framförallt de här drönartrupperna som det heter. Mm. Men de hamnar ju också i strid, för du har skrivit på det här pappret, då kan du bli köttstaket nästa vecka.
Johan Norberg, stort tack för att du kom till Studio 1, analytiker och Rysslandskännare vid Totalförsvarets forskningsinstitut.
Och i vår nästa timme om NECMEC, organisationen som skickar tips om barnpornografi till svenska polisen.
Kvart i fem ekot onsdag hör Jimmy Åkesson om barnpornografimisstankarna mot partiets riksdagsledamot. Vi har det senaste om dödsskjutningen av en man i samband med en polisjakt igår kväll. Och så har Folkhälsomyndigheten rätt ut hur det står till med svenskarnas sexliv egentligen. Det är rubrikerna, Per Edberg i studion. Ja, nu kommenterar Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson att en av partiets riksdagsledamöter lämnat sin plats i riksdagen sedan det blivit känt att han är misstänkt för barnpornografibrott.
Det är ju ett ett väldigt allvarligt brott det handlar om. Det är förskräcklig brottslighet som vi bekämpar med kraft, både politiskt och på andra sätt. Så att det är ju, ja, det är väldigt obehagligt det som har hänt.
En ledamotsskandal igen. En av journalister hårt ansatt, Jimmy Åkesson, igen. Åkesson säger att han saknar kännedom om de närmare detaljerna i fallet. Just frågan om övergrepp mot barn är en viktig fråga för partiet. Sverigedemokraterna kräver hårda tag, talar om livstidsfängelse och kemisk kastrering för pedofiler. Kanske kan den här historien nu skada partiets trovärdighet i frågan. Nej, det tror inte Jimmy Åkesson.
Om man hyser personer med den här typen av störning eller läggning som det eventuellt är fråga om här, så har inte det någonting med partiet att göra. Det står inte i pannan på människor om de har den här läggningen. De finns överallt, och det har vi ju sett till exempel genom Dumpens arbete genom åren, att det är ju alla samhällsklasser som där de här personerna finns.
Enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten går idag inte att ge något besked om hur lång tid utredningen mot den nu avgångne riksdagsledamoten kommer att ta. Ersättare för partiet fanns idag redan på plats i riksdagen.
Reporter Pontus Mattsson. Den man som sköts ihjäl av polisen i närheten av Nynäshamn igår kväll misstänks för att ha försökt mörda de tre barn som fanns i hans bil när polisen fick stopp på den. Carina Skagelind är presstalesperson vid polisen.
Vi fick ju ett larm vid strax efter 8 igår kväll. Och larmet innebar att ett misstänkt människorov hade skett.
Polisen inledde då en sökinsats efter en man i 30-årsåldern som man sen hittade på Nynäsvägen utanför Nynäshamn och inledde en biljakt.
Efter en stund och i en situation som uppstod så sköt en polis verkanseld mot den misstänkte då bilföraren här, och bilföraren avled i samband med det här.
Mannen misstänks för mordförsök mot tre barn som är närstående till honom och som åkte tillsammans med honom i bilen. Två av dem fick föras till sjukhus för sina skador, men deras tillstånd uppges enligt åklagaren vara stabilt. Ärendet är nu överlämnat till avdelningen för särskilda utredningar som utreder misstänkta brott begångna av poliser. Johannes Knutsson är professor emeritus i polisforskning och betonar vikten av att man som polis får stöd efter en sån här händelse.
Det är alltså en väldigt traumatiserande upplevelse. Det är någonting en polisman får leva med under lång tid.
Katarina von Sydow, ordförande i Polisförbundet, tycker att det direkta krisstödet för poliser ofta funkar bra, men att det saknas ett långsiktigt perspektiv för att följa upp och hjälpa poliser som varit med om traumatiska händelser.
Konsekvenserna kan ju bli att man inte orkar längre lämna yrket. Det kan också bli att man utvecklar PTSD, och då innebär det att man inte fungerar 100% varken i sitt yrkesliv eller i sitt privatliv.
I en skriftlig kommentar svarar Polismyndigheten att de kontinuerligt arbetar med att utveckla stödet till medarbetare som ställs inför potentiellt traumatiska uppgifter, liksom med att utveckla det stöd som ges till anhöriga.
Rapporterade Victoria Scott. Det har kommit nya uppseendeväckande uppgifter idag om drönarlarmet i Finland i mitten av maj. Enligt Helsingin Sanomat hade Ukraina av misstag programmerat drönarna att attackera mål i Finland istället för i Ryssland.
Ja, enligt källor som tidningen har pratat med så var det alltså ett ukrainskt misstag som föranledde drönarlarmet morgonen den 15 maj när närmare 2 miljoner finländare, däribland boende i huvudstaden Helsingfors, uppmanades att söka skydd och stanna inomhus. All flygtrafik till och från Helsingfors flygplats stoppades och jaktplan skickades upp över södra Finland. Ukraina ska enligt Helsingin Sanomat själva ha varnat de finländska myndigheterna under natten om att de gett fel koordinater till drönarna som därför flög mot Finland istället för de tänkta målen i Ryssland. Det är oklart exakt hur många drönare det handlade om, men de ska ha varit flera och dessutom bestyckade med sprängmedel.
Puolustusvoimat saa yöllä ennakkotiedon siitä, että tämmöisessä raskaassa räjähdelastissa olevia droneja oli
Varken Finlands regering, president eller försvarsmakt har velat kommentera de nya uppgifterna om att drönarlarmet orsakades av ett ukrainskt misstag. Men landets försvarsminister Antti Häkkinen sa i en intervju till YLE dagen efter händelsen att det handlade om sprängladdningar som kunde ha orsakat betydande förstörelse. Men enligt försvarsmakten så nådde i slutändan de ukrainska drönarna aldrig finns luftrum den där morgonen den 15 maj. Vad som hände med dem eller vart de tog vägen är även det fortsatt oklart. Men en teori som lyfts av Helsingin Sanomat är att de sköts ner av ryskt luftförsvar på vägen mot Finland. Felicia Hassan, Helsingfors.
Ebola-epidemin i Kongo-Kinshasa är ännu inte under kontroll, men WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus är försiktigt hoppfull.
I'm very encouraged by the level of commitment I saw everywhere I went. What I saw gave me hope, although challenges remain.
Jag känner mig uppmuntrad av engagemanget jag mötte på plats. Det ger mig hopp, även om det återstår utmaningar, sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus som var på plats i Bunia i lördags. Det var i mitten av maj som regeringen i Kongo-Kinshasa larmade om ett Ebola-utbrott i landets östra del av en variant som det inte finns vaccin för. Snabbt ökade antalet misstänkta fall i Ituri-provinsen som sen spred sig söderut i Kongo och österut till Uganda. Men en del tyder på att läget blivit aningen bättre enligt Ghebreyesus.
The number of suspected cases has now been reduced to 116 from over 1000 last week.
För bara någon vecka sedan så rapporterades det om över 1000 misstänkta fall. Nu har den siffran rasat till 116 misstänkta fall, sa han. Det här kan bero på att en del patienter som uppvisat likartade symptom som Ebola har haft andra sjukdomar som till exempel malaria. Av de hittills 334 bekräftade fallen har 60 dött, varav en i Uganda. Men snabbt byggs nu hjälpinsatsen upp. Flygplatsen i Bunia i Ituri-provinsen har öppnat igen för hjälptransporter, i första hand medicinsk utrustning. Högsta prioritet utöver sjukvårdsplatser är att bygga upp resurser också för testning och spårning av misstänkta fall enligt Ghebreyesus. Richard Myrenberg, Ekot.
EU anser att medlemsländerna nu snabbt måste minska beroendet av USA och Kina när det gäller olika digitala tjänster. EU-kommissionären Henna Virkkunen presenterade därför idag en lång rad åtgärder.
This package is a foundation for our future. A future where our factories can run on European industrial software, where our hospitals are free to choose AI developed in Europe. And our startups, they can grow into global champions right here in Europe.
I framtiden vill kommissionären att EU:s industrier, sjukhus och nya företag alla ska använda techtjänster som har sitt ursprung i Europa. Och dit är det långt. Enligt kommissionen själv kommer idag mer än 80% av alla digitala tjänster från länder utanför unionen. Och vad händer då om den amerikanska presidenten Donald Trump till exempel förbjuder amerikanska företag att leverera det här till Europa? Nästan hela samhället är beroende av den moderna tekniken som molntjänster, AI och datahantering. Det handlar om allt från elnät och vattenförsörjning till att korten ska fungera när vi betalar för middagsmaten i vår lokala butik. Dagens paket från kommissionen berör många olika aspekter av detta. Man sätter till exempel upp ett mål om att EU:s datacenterkapacitet ska minst tredubblas de närmaste 5-7 åren. Och alla medlemsländer ska ta reda på var sårbarheterna är som störst. Sen ska verksamheter graderas i 4 nivåer så att man enbart använder europeiska tjänster till det som är allra känsligast och mest viktigt.
Rapporterade Siv Holmgren. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som skapat starka känslor.
Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Våldet har fördömts av brittiska regeringen och myndigheter manar till lugn. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Det gick inte att få liv i 18-åringen sen. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar. Högerpopulisten Nigel Farage har uppmanat befolkningen att reagera med ren kall vrede och fler demonstrationer väntas i veckan. Storbritanniens premiärminister Keir Starmer har uttryckt chock och starkt obehag över videon från polisingripandet. Han betonar att polisagerandet lett till utredning.
Beatrice Jansson, vi har en rättelse nu. I lunchekot sades det att Roman Radev är Bulgariens president. Rätt är att han är Bulgariens premiärminister. Folkhälsomyndigheten har för första gången sedan 2017 genomfört en stor undersökning av vad folk egentligen tycker om sitt sexualliv. Meningarna går förstås isär, så här säger till exempel William.
Jag personligen, absolut. Jag är jättenöjd.
Eva-Lotta? Nej, men jag kan väl vara på båda sidorna ibland. Liksom. Det är väl lite olika perioder i livet. Liksom. Så att jag är gift sedan 20 plus år, så att det är väl lite sådär. Det är sådär, men det är ju upp och ner som allting. Liksom. Så att det, oh.
Jag heter Nils. Nej, men jag är väl nöjd. Jag har ju varit tillsammans med min fru. Vi har varit gifta 2 år. Och vi har varit tillsammans i 9 år, tror jag. Så att ja, jag har varit upp och ner liksom. Men det är klart man är nöjd över det stora hela. Annars hade man väl inte stannat.
Många pratar om småbarnslivet också. Har det påverkat?
Ja, det påverkar definitivt. Det påverkar ju definitivt. Och du vet, det blir ju så där med... Man är ju trött ofta. Och liksom, det är mycket som kommer i vägen. Men jag tror att så länge man känner sig liksom trygg med sin partner så löser det där ut sig själv på något sätt.
Undersökningen har gjorts i form av en enkät som skickats ut under hösten 2024 med totalt omkring 16 000 svarande. Men samtidigt som alltså hälften uppger att de är nöjda med sexlivet finns det en stor grupp som säger att de helt saknat intresse för sex det senaste året. Maria Granvik Saminaten på Folkhälsomyndigheten är en av rapportförfattarna.
Det är främst kvinnor mellan 30 och 44 år. Där ungefär hälften uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året. Och att man upplevt det som ett problem. Och även bland de yngsta kvinnorna mellan 16 och 29 år så var det ungefär 40% som uppgav att de saknat intresse för sex det senaste året.
Rapporten visar även att det finns stora problem med sexuellt tvång och sexuella trakasserier.
Det mest allvarliga är den höga förekomsten av sexuellt våld bland kvinnor, framförallt unga kvinnor. Till exempel ser vi att 1 av 4 unga kvinnor utsatts för att någon haft samlag med dem eller gjort något sexuellt med dem när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Så att det är såklart väldigt allvarliga siffror som berör hela samhället.
Reporter Rickard Elefalk. Så vädret ikväll och i natt blir det en del regn i Götaland och Svealand, men inte längre norrut. Imorgon får Götaland och Svealand och södra Norrland regn eller skurar, i östra Götaland en del sol. I norra Norrland blir det mest uppehåll och också sol på många håll, och temperaturen kommer ligga runt 20 grader. Producent idag var Emil Östman. Jag heter Per Edberg.
P1, Sveriges Radio.
P1
Klockan är 5 och då fortsätter Studio 1.
Många kvinnor säger att de saknat intresse för sex. Vad kan det bero på?
Största attackerna sedan vapenvilan mellan USA och Iran inleddes. Hur långt bort är vi från en lösning?
Och Sverigedemokratiska riksdagsledamoten utreds misstänkt för barnpornografibrott efter tips från USA. Vi pratar med polisen som tar emot tipsen.
Assads milismän rör sig fritt i Sverige, visar Kalibers granskning. Hur svårt är det att gripa dem när bevisen finns i Syrien?
Mikael Sjödell och Mattias Rensmo i studion, välkomna att vara med oss fram till 17:15.
Ja, 4 av 10 unga kvinnor i åldrarna 16-29 har upplevt ett saknat intresse för sex det senaste året på ett sätt som de själva ser som problem. Och när kvinnorna sen blir äldre, då är det ännu fler som säger att de saknat intresset. Över hälften av kvinnorna som är mellan 30 och 44.
Det här är då ett av resultaten från den nya rapporten från Folkhälsomyndigheten om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter i Sverige. Det här är den första rapporten av det här slaget sedan 2017. Och vi har med oss 3 gäster nu för att diskutera detta. Kalle Norvald, sexolog och psykoterapeut. Katarina Svensson Flod som är barnmorska och föreläsare om sexuell och reproduktiv hälsa. Och så Emily Roslund, frilansjournalist som tidigare haft en av Sveriges största poddar om sex, dating och relationer. Välkomna alla 3.
Tack.
Tack så mycket.
Om vi börjar med dig, Emily Roslund. Du har ju då drivit en stor podd om sex och relationer, pratat om det här med bristande intresse för sex. Vad är din spaning i detta? Vad är det som kan ligga bakom de här siffrorna?
Men jag tänker att det finns flera olika förklaringar, att det inte bara är en som blir representativ för det här. Men det första jag tänker på, nu tillhör jag den här gruppen 30-44 som uppenbarligen då inte har samma lust som tidigare kanske. Och jag tror att det kan bero på först och främst tidsbrist, hur vi lever idag, hur alltså livsstil, men alltså allt som ska få plats i vår vardag, i vårt dagliga schema. Vi stressar från punkt A till punkt B och sen vidare till nästa grej, nästa grej, nästa grej. Omöjligt för lusten att liksom väckas till liv, komma naturligt där, tänker jag. Men framförallt att det har man inte tillräckligt med tid för återhämtning, till exempel om man har barn eller inte, så ja, då kan ju inte det här väckas naturligt. Och vi som är då i den här gruppen 30-44 har ju många gånger barn, kanske inte sällan heller mindre barn. Så det är ju svårt att få tiden att räcka till där. Så det är en av anledningarna, tror jag. Sen tänker jag att skärmen kan vara en orsak. Vi umgås ju över skärm mer än vad vi gör, eller än vad vi har gjort tidigare, så att säga. Och det gäller ju alla möjliga typer av relationer. Och det kan ju trötta ut ens hjärna och ja, kanske intresse för andra människor. Men sen har jag en annan tanke. Och det är väl kanske för att jag, alltså när jag pratar med mina kompisar och ser till vad jag får upp i mina egna flöden så där, på de sociala apparna, att så här, det är ju väldigt mycket, vad ska man säga, det kan vara memes, texter, berättelser, vittnesmål som är då från kvinnor som dejtar män eller ligger med män som då säger sig ja, men haft dåliga upplevelser eller att man skrattar åt dem. Ach gud, han var så dum i huvudet, han gjorde det här. Och så är det någon rolig anekdot om någon kille som har failat på en dejt. Och mycket memes kring det. Vi har kulturdebatter sedan flera år tillbaka där man pratar om hur män är dåliga på att leverera till kvinnor på det ena och det andra området. Och jag tror att liksom alla de här sakerna tillsammans kanske ja, gör att man inte är lika taggad, helt enkelt.
Men du började ju med att säga att du tillhörde den här kategorin 30-44. Känner du igen dig i den här bilden? Har du upplevt det här själv?
Ja, det gör jag. Absolut. Alltså, det är ju med... Jag är förvisso en 4-åring, så jag börjar snart komma över just den där mest intensiva perioden. Men ändå så kan jag verkligen relatera till att när man väl då har tid över hemma, då är det massa åtgärder där som ska till. Städa, fixa, plocka, planera. Och är man separerad, ja, då är det ju så att när man väl får de där dagarna av ledighet så tänker jag så här, vad vill jag göra? Vad är mest värt att lägga tid på? Är det verkligen att då sitta och scrolla i en app och kanske gå på en dejt som inte leder någon vart? Vi tävlar om tiden på alla områden.
Mm. Kalle Norvall då, sexolog, vad tror du, vilka liksom faktorer det finns för den här minskade lusten som också har minskat sedan det gjordes en liknande undersökning för snart 10 år sedan?
Nej, men jag delar Emelies analys i mångt och mycket. Det är ju så att vi också gärna vill ha liksom lätta förklaringar till komplexa frågor. Det är inte så A så blir det B i den här frågan, utan sexuell lust är ju någonting som är mångfacetterat. Den blir ju också påverkad av många olika faktorer. Jag menar, jag som är en forskningstönt och följer forskningen i det här fältet på många olika sätt, så det var ju inte så länge sedan det släpptes en rapport om att män och kvinnor, då, nu pratar jag utifrån ett heterosexuellt perspektiv, också står otroligt långt ifrån varandra rent politiskt. Och dejtar man personer av det motsatta könet och är kvinna och så får man ta del av den väldigt skilda verklighetsförankring man själv har, så är det klart att det också påverkar lusten till att vara intim med just den här personen. Och att vi också blir stressade av många olika saker i vårt samhälle. Vi har jobb, vi har eventuella barn, vi har också vänskapsrelationer och familj och valt familj och så vidare. Då är det klart att det pockar på, och då påverkar det mångt och mycket lusten, vare sig man vill eller inte. Så det här är liksom något som jag som psykoterapeut och sexolog möter varje dag på min mottagning. Det är människor som kämpar med att få ihop det. Och så tänker man att lusten bara ska komma utan att man behöver anstränga sig för den. Och riktigt så är det inte, utan man behöver faktiskt jobba för att få sin lust att vara som man önskar många gånger. Men då behöver man ju också vara väldigt medveten om att vissa saker kan man ju inte kontrollera. Vi kan inte kontrollera världsläget hur mycket vi än önskar. Men då får man, om man vill att det ska ske någon förändring, jobba utifrån de förutsättningar man har. Men jag vill också verkligen poängtera att ett lågt intresse för sexualitet måste ju inte alltid vara ett problem. Ibland kan det ju vara så att man lägger det åt sidan och så är man inte så intresserad av det. Det skapar inget lidande. Jag till exempel är inte speciellt intresserad av fotboll. Det lider inte jag av. Och då har jag liksom kunnat hantera det genom att fokusera på annat.
Är det jämförbara ämnen, tycker du?
Jag tänker att intresse för sex är per automatik inget problem.
Nej. Katarina Svensson Flod, barnmorska då. Vad säger du? Är det ett problem att fler kvinnor då har mindre intresse eller lust till sex?
Ja, men det ska jag också bara säga att jag håller med. Ja, att jag vill bara hålla med Emelie och Kalle också om deras analys. Jag tycker det de säger mycket bra. Det som är ju också att det här är ju 48%, om vi pratar om den gruppen 30-44, så är det 48% som, av de som uppger att de har ett problem, som att det är en saknad av lust. Så att precis som Kalle säger, att det behöver inte alltid vara ett problem. För livet är ju upp- och nedgångar i lusten. Men sen såklart att 48% uppger det som ett problem. Det tänker jag ändå är någonting vi behöver prata om. Men också att det handlar kanske många gånger också om vilka förväntningar vi har på oss själva, på våra kroppar. Hur ofta har alla andra inom situationstecken sex och lust? Vad ser vi? Vad möts vi av på sociala medier? Vad pratar vi om? Liksom, vad har jag för vilka förutfattade meningar har jag om lust genom livet? Jag tänker också att precis som vi är inne på, att graviditet, förlossning, om man pratar om just kvinnor, är ju liksom en stor förändlig period, både hormonellt, fysiskt och psykiskt. Och det är ju ändå en tredjedel av kvinnorna i studien som säger att man har upplevt bestående negativa konsekvenser för den sexuella lusten efter förlossningen. Och det tänker jag att vi som jobbar inom den delen av vården absolut behöver prata om. Men att det också som sagt många gånger handlar om vilka förväntningar har jag? Ska jag ha lika mycket lust genom hela livet? Ska jag ha lika mycket lust från dag ett till liksom i min relation? Vad är vad? Så att allting behöver inte vara ett problem, men när man ser det som problem så behöver man också kolla på strukturer och på förväntningar och vilka normer som finns i samhället. Så självklart är det ett problem att många upplever en avsaknad av lust ifall de ser det som ett problem. Men vad är vad?
Jag förstår. Vad tror du, och nu finns det ju flera olika aspekter av detta, men vad tror du är en lösning då för de som upplever det som ett problem? För det är det vi pratar om här, att 48% upplever det som ett problem.
Ja, alltså det är ju, hade vi haft exakt den lösningen, då hade man ju varit väldigt tacksam och kunnat hjälpa väldigt många människor. Men jag tror i mitt arbete så handlar det, precis som jag är inne på, att prata om förväntningar, att prata om hur man kommunicerar i sin relation, att vad är nöjd för dig, vad är liksom nöjd för min partner, hur kan vi mötas i det, att liksom se okay, vilka läkemedel äter du, hur mår du i övrigt. Den här gruppen 30-44-åriga kvinnor är också den grupp som i störst utsträckning är sjukskrivna för utmattningssymptom, har mycket psykisk stress, vilket också liksom krockar med den här möjligheten att känna lust naturligt. Så att det blir ju, det är svårt att bara angripa lustproblematiken när det egentligen är ett strukturellt samhällsproblem som bygger på liksom hur vi lever, precis som Emelie inne på, det här med stress och fylla livet. Vi ska jobba heltid, ta hand om våra barn, ta hand om oss själva, hinna träna, hinna liksom äta nyttigt, sova 8 timmar, jag ska liksom ta hand om min relation. Lusten i det här sammanhanget är svår att hitta då, och att bara säga hur ska vi pusha ännu mer för att känna oss kåta. Det blir liksom, jag tänker att det vi behöver göra är att se över hur vi lever och hur vi mår i övrigt, och då kommer med största sannolikhet lusten kanske komma tillbaka när jag har en bättre balans i mitt liv.
Kalle Norvall, du pratar ju om sånt här hela dagarna i din profession så att säga, men för andra, hur lätt eller svårt tänker du att det är att ta upp sånt här med sin partner?
Jo, men generellt sett är det ju svårt. Det är därför många söker mig som psykoterapeut, är ju för att få den hjälpen att prata om det här som är svårt. Och det, jag menar, jag har ju som sagt jobbat med det här i 20 år, så jag har ju övat på det här. Så för mig är det inte speciellt svårt, men då behöver man ju jobba med att öva på att se vinsterna med det, om man vill det. Och jag håller med Katarina i det här med att så här, det går inte att trycka in ännu mer, utan då måste man också göra någon form av förändring i sin vardag. Många som jag möter vill bara att det ska komma till en utan att man behöver anstränga sig för det, men då behöver man ju ta bort någonting för att någonting ska komma till. Och att öva på att kommunicera, det gör vi ju bland massa olika saker. Men sexualiteten är ju någonting som många verkar tycka är lite extra känsligt. Och nu har ni ju 3 gäster där alla vi 3 har övat på det här i vår profession. Men att det ändå är någonting som, att om man förstår varför, så kan det finnas många vinster i det. Och många tror ju att pratet om sex på något sätt skulle sabba magin. Men jag menar ju att de har missförstått hela grejen, utan det är ju pratet som möjliggör magin. Att man kan prata om vad man önskar och vad man förväntar sig. Och att kunna slå hål på den här myten om att man kan läsa varandras tankar. För det kan vi människor inte, hur mycket vi än ibland skulle kunna tro det.
Emelie Roslund, du nickar här i studion.
Ja, precis, det gör jag. Nej, men jag tycker att det låter väldigt klokt. Och det som Kalle säger, alltså att vi behöver ju, eller som båda säger här, så vi behöver ju strukturera om saker i vardagen och även i vårt huvud nästan. Alltså förväntningar på andra och oss själva. Alltså jag menar, man kan ju också leva med en självbild av att så här, okej, jag har varit en person som varit ute och kanske träffat mycket folk och haft många sexuella partners till exempel. Eller jag har haft mycket sex i min relation, men sen har någonting hänt, någon har fått ett nytt jobb, man har lång distans eller man får barn. Alltså förändringar av alla möjliga slag kan ju slå ut lite av ens självbild, och den behöver vi omvärdera hela tiden i vårt liv. Alltså vi utvecklas.
Men om man är en av dem som ser det här som ett problem, vad är det man behöver så att säga förändra?
Ja, det är ju det. Alltså jag tänker att man, då får man kolla på så man får börja där man står, I guess. Kolla hur lever jag mitt liv? Hur hade jag velat leva mitt liv? Sen är inte det möjligt att göra en förändring på en gång, men man kan ju sätta ett långsiktigt mål för hur man vill ta sig dit.
Katarina Svensson Flod, barnmorska och föreläsare då om sexuell och reproduktiv hälsa. I den här rapporten så är det ju mest heterosexuella som har svarat. Vad är männens roll, skulle du säga, i att kvinnor upplever det här som ett problem?
Ja, men det är väl alltid, jag tänker att ja, det var en svår fråga. Nej, men det är ju, de har ju inte samma, de svarar ju inte i samma utsträckning att de saknar intresse. Så att lever man i en heterorelation, så att jag skulle säga att det på ett strukturellt plan fortfarande, även om det finns många relationer där man delar jämlikt på ansvar och i hemmet och kring sina barn, så strukturellt sett så tar ju kvinnor mer ansvar för det obetalda hemarbetet, för ansvaret för barn, för liksom det emotionella arbetet och planering, vilket jag tänker tar ganska mycket energi och kan hindra lusten att liksom dyka upp av sig självt. Så jag tänker att lever man i en relation, att man verkligen ser till att prata om de här sakerna, hur fördelar vi, vem tar vilket ansvar, hjälps vi åt i vår relation, så att liksom båda två ska kunna få den återhämtning som behövs för att kunna känna lust till varandra. För det är liksom, som vi är inne på, det är tufft under småbarnsåren. Man liksom får bara kötta på helt enkelt. Men ibland vill man ju också hitta tid för varandra, och då behöver man ju försöka hjälpa varandra med det helt enkelt. Så att, ja, finnas där, lyssna, prata om det här. Precis som Kalle, säger, det är inte alla som, det är svårt för många, men då i så fall be om hjälp, att gå till någon utomstående och prata om de här sakerna, för att det är liksom, jag tror att det behövs ett gemensamt snack om det.
Vi får avsluta med det tipset. Tack så mycket, Katarina Svensson Flod, alltså barnmorska och föreläsare, Kalle Norvald, sexolog och psykoterapeut, och Emily Roslund, frilansjournalist, som tidigare alltså poddat just om Sverige, om sex, dating och relationer.
Nu här i Studio 1 ska vi till Mellanöstern, för i natt såg vi de allvarligaste attackerna mellan Iran och USA sedan vapenvilan trädde i kraft.
Samar Hadrus, vår Mellanöstern-korrespondent, har vi med oss nu. Berätta, vad är det här för attacker?
Ja, attackerna började med att USA slog till mot en oljetanker som var på väg mot en iransk hamn vid Sharqön. USA riktade också attacker mot iranska militära mål på Qasemön. USAs militärkommando i Mellanöstern, Centcom, beskriver attackerna som självförsvar utan att gå närmare in på vad man menar med det. Och Iran svarade med att attackera amerikanska militära baser i både Kuwait och Bahrain. Men också man attackerade civila mål, som där flygplatsen i Kuwait attackerades. En person uppges har dödats och omkring 60 skadades i attacken mot flygplatsen. Iran hävdar att man har riktat in sig på platser kopplade till USAs militära närvaro.
För allierade länder till USA så har ju träffats av de här attackerna från Iran. Hur stora är skadorna egentligen?
Ja, skadorna vid Kuwaits flygplats verkar vara stora. Jag såg videos som har spridits på sociala medier som visar omfattande förstörelse i en av terminalerna, terminal T1 heter den. Man kan se hur den är täckt med rökmoln, taket har delvis kollapsat, köavskiljare som har vält omkull och små bränder som har brutit ut på flera håll i den här terminalen. Vi har däremot inte fått se några bilder från de amerikanska baserna, varken i Kuwait eller Bahrain. Enligt den amerikanska militären så sköts alla iranska robotar och drönare på väg mot amerikanska baser ner. Men uppgifter om vad som faktiskt träffas när det gäller de här känsliga platserna, som är militära platser, brukar ofta komma fram i ett senare skede. Vi såg till exempel för ett par dagar sedan BBC publicerade analyser baserade på satellitbilder som visar att Iran har skadat omkring 20 amerikanska militäranläggningar i 8 länder i Mellanöstern. Och det är mer än vad som tidigare har erkänts offentligt.
Och vad säger man från Kuwait och Bahrain då om detta?
Ja, från Kuwaits håll så är man väldigt upprörd. Både utrikesdepartementet och armén har uttalat sig. Man nämner inte Irans attacker mot amerikanska mål. Man fokuserar istället på att Iran har träffat, att attacken har träffat en civil flygplats och utsatte människor för fara. Och Kuwait säger också att man förbehåller sig rätten att svara, och har nu skickat hem 2 iranska diplomater som svar och i protest mot de här attackerna. Och tonen låter likadant ungefär i Bahrain. Men nämner inte just de här baserna och att de används av i attacker mot Iran. Men tidigare så har gulfstater förnekat att de låter USA använda deras territorium mot Iran. Iran säger i sin tur att man har underrättelser som visar motsatsen och att man har delat dem med både gulfstaterna och FN.
Och det är så Iran motiverar de här attackerna?
Ja, precis. Mm. De säger att Iran, att USA använder baser som ligger i de här länderna som Kuwait och Bahrain, Förenade Arabemiraterna, när de attackerar Iran.
Vad gör detta då med fredsförhandlingarna i regionen?
Ja, enligt Ja, enligt president Trump så fortsätter förhandlingarna. Han var med i en podd producerad av New York Post där han sa att han är optimistisk om att nå ett avtal med Iran hyfsat snart. Han sa också att han gärna skulle vilja träffa Irans högste ledare Ayatollah Mojtaba Khamenei. Från Irans håll har man de senaste dagarna sagt att man har fryst samtalen som en protest mot Israels hot om att attackera Libanons huvudstad Beirut. Men nu är det så att Israel har stoppat sina planer på att attackera Beirut, men fortfarande så är det oklart vilken status samtalen har från Irans perspektiv i alla fall. Iranska företrädare har nu efter de här senaste attackerna upprepat att det inte går att lita på USA.
Samer Hadros, så långt vår mellanösternkorrespondent Knut Kainz Rognerud här i studion, också Ekots ekonomikommentator. Sen kriget startade i slutet av februari så har vi hört de här varningarna om allvarliga konsekvenser om stoppet i Hormuzsundet skulle bli långvarigt. En femtedel av världens olja transporteras ju normalt där. Hur är läget där egentligen nu?
Ja, så tittar man på de olika marknaderna så har ju oljepriset och aktiemarknaden är ju studsat upp och ner efter varje nyhet från Donald Trump eller Iran. Men just nu verkar svängningarna något mindre och trots att kriget ju inte på något sätt är över. Och nu ligger priset på den så kallade Brentoljan på knappt $100 fatet. Men även om det blir en riktig fredsuppgörelse i sommar och oljan flödar igen så är det inte sannolikt att priserna snabbt kommer sjunka tillbaka där de var före kriget, det vill säga under $70. Och olika priser har ju också en tendens att klistra sig fast vid högre nivåer.
För det har ju hetat att en långvarig blockad skulle innebära då en global oljekris. Är vi inne i den nu? Eller var
alltså
är
både ja och nej. Alltså volymen olja och gas som försvunnit från världsmarknaden är större än vad som försvann under de här 70-talskriserna. Men den ekonomiska effekten är än så länge inte i närheten av de kriserna då som uppstod internationellt då, även om vi ser att inflationen stiger och tillväxten sjunker till viss del. Och det finns några skäl. Marknaden har länge uppträtt som om konflikten strax är slut. Ett annat skäl är att andra producenter har passat på att öka sin egen produktion. Och tredje är att efterfrågan till viss del har minskat. Och till slut att många länder har bränt igenom sina lager av olja.
För under det senaste dygnet har vi sett en viss rörelse genom sundet, framförallt med hjälp av amerikansk militär, vad jag förstår, som eskorterat fartyg. Räcker det för att lätta på trycket så att säga?
Nej, korta svaret är ju nej. Alltså, det är få fartyg som tar sig igenom och uppskattningsvis runt 1600 är kvar där är fast. Men man kan också påminna om alla de här turerna och som är ganska bizarra kring vad som är sant och vad som är falskt i den här konflikten. Alltså, ena stunden påstår Trump att det är fred, sen krig, att sundet är öppet, att det är stängt, att han har vunnit, sen att han inte bryr sig, sen att han vill att andra länder ska hjälpa till. Och jag tänker att man kanske förstår lite bättre om vi påminner oss om Aesops fabel om räven utan svans. Jag vet inte om ni känner
nej,
till
den. Känner jag inte till.
Men det går så här. Det hände sig att en räv fastnade med svansen i en rävsax. Och för att komma loss så förlorade han svansen. Han skämdes väldigt mycket först. Men bestämde sig sen för att ge sin olycka lite djärvare ansikte. Och han kallade till ett stort möte för alla rävar. Och där kom han med ett ganska radikalt förslag. Att alla skulle göra sig av med sina svansar. Den var bara obekväm och det var en onödig belastning då. Det var ju argumentet här då. Efter ett tag så en av de äldre rävarna kom då med argumentet. Ja, det kanske är så, men jag tror inte att du skulle ha rekommenderat oss att göra oss av med vår främsta prydnad om du inte råkat tappa bort den själv.
Knut Kainz Rognerud, det där får bli slutordet, alltså ekonomikommentator på Ekot och Samer Hadros, vår Mellanöstern-korrespondent.
Studio 1 i P1, vi återvänder till P1-programmet Kalibers avslöjande om att flera tidigare milismän och soldater som varit lojala med Syriens tidigare diktator Bashar al-Assad idag bor och lever fritt i Sverige.
Abu Ali i Damaskus är en av dem som har bevittnat männens våld. Milismän dödade hans pappa och hans bröder och sen tog de över en moské i området.
Kan det se riktigt så mycket bra?
Det är hemska saker. Moskén blev, så många kvinnor blev våldtagna där.
Han berättar hur männen använde moskéns högtalare för att alla i närheten skulle höra vad som hände kvinnorna.
Och de, alltså mickarna var på.
Alltså mikrofonen för bönutropet var på.
Ja.
Och في جوار في روضه ورا البشير قتلوا فيها اطفال كثير ونسوان بقلب الروضه.
Och det finns också till och med en dagis bakom moskén där dödade de många barn och kvinnor i.
Det var Abu Ali Damaskus där till Kalibers reporter Marcus Alfredsson och Amer Bitar.
Aida Samani är med oss nu, jurist på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Välkommen till studiet.
Tack.
Vad har först din reaktion på de här uppgifterna då, att flera av Assads milismän bor och rör sig fritt här i Sverige?
Men jag är väl inte förvånad. Det är ju många syrier som vittnar om att det är individer som befinner sig här som har begått krigsförbrytelser eller brott mot mänskligheten i Syrien och som hotar dem idag så att säga, här i Syrien. Sen har vi ju haft flera mål i svenska domstolar förut som gäller brott begångna i Syrien. Och det har ju gällt individer som befunnit sig här.
Mm. Och vi ska komma till de aspekterna lite senare. Men just de här milisgrupperna som Assad kontrollerade, hur använde han dem?
Ja, det rör sig om lite olika milisgrupper. Jag tänker dels liksom organiserade milisgrupper som har gett sitt stöd till Assad-regimen och ibland lite mer så här, semi-organiserade miliser som kanske mer har bestått av kriminella nätverk om man så vill. Men det de har haft gemensamt är ju att de har stöttat regimen i att slå ner motståndet mot regimen eller att upprätthålla den makt som regimen hade. Såväl före då det folkliga upproret 2011 som efter.
Och att gå åt civila, det har varit en medveten taktik.
Precis, så är det ju. Så har det varit i Yarmouk som vi hör i Kaliber, men också på många andra platser i Syrien där oppositionella då tog över städer till exempel efter 2011 och där regimen och miliserna haft som taktik helt enkelt att belägra städerna, svälta ut civilbefolkningen och att systematiskt rikta attacker då mot civila och civila objekt eller att inte särskilja då mellan civila och militära objekt i syfte då att liksom knäcka motståndet mot regimen.
Mm. Ja, ni samarbetar med partnerorganisationer i Syrien för att kartlägga just krigsbrott. Hur går det här till?
Ja, kan vi säga att organisationerna som vi arbetar med är ju sådana som då antingen har funnits på plats i Syrien när någonting har hänt, till exempel en kemvapenattack. Och då har kunnat, dels har varit ögonvittnen men också kunnat dokumentera skador eller fragment, låt säga, från vapen och liknande på plats. Men vi jobbar ju också med syriska partnerorganisationer då som på andra sätt dokumenterar, det vill säga kanske dokumenterar hur olika grupper skriver på sociala medier för att på så sätt kunna kartlägga var de har befunnit sig vid något som givet tillfälle så att säga. Och så kan det då användas som stödbevisning jämt vittnesuppgifter. Sen sammanställer vi det materialet, vi analyserar det, ser om det finns några luckor och så småningom så lämnar vi över det då till polisens krigsbrottsgrupp.
Men räcker det här för att kunna bevisa då att någon har varit del av den här milisen eller behöver man så att säga koppla personen till ett specifikt brott också?
Ja, det är ju samma princip egentligen skulle jag säga som gäller i de här brotten som för alla brottmål egentligen. Det ska vara ställt utom allt rimligt tvivel att ett brott har begåtts och att personen i fråga då har begått det brottet så att säga, eller bidragit till det. Sen är ju det här, det är komplicerade ärenden, det rör sig om brott som har begåtts någon annanstans, oftast en liten stund tillbaka i tiden och man har inte tillgång till brottsplatsen. Så att säga.
Mm. Vi har en gäst till här i studion, Patricia Rakic-Arle, välkommen hit.
Tack.
Du är chef för polisens krigsbrottsenhet. Det är ni som utreder och får de här uppgifterna på ert bord och utreder. Vad är din förklaring till att de här männen kan leva fritt i Sverige?
Ja, det stämmer. Jo, att de kan leva fritt handlar ju om att vi inte känner till dem i alla fall. I en del fall känner vi till personer och har utrett dem, kanske utreder dem fortfarande och håller på att samla bevisning. I andra fall så har vi inte tillräcklig bevisning. Bevisningen är väldigt svårtillgänglig. Den är ibland inte nåbar för oss. Vi jobbar på många olika sätt för att inhämta information och bevisning mot de här personerna. Och att så att säga, identifiera de som finns här.
Vad är det svåraste i det arbetet? Är det att identifiera rätt person eller att samla vittnesmål?
Både och. Men när vi har identifierat en person så är ju liksom utmaningen att hitta bevisning, att samla bevisning från olika källor. Och att ofta finns ju bevisningen inte tillgänglig här i Sverige, utan vi måste vända oss utomlands till våra motsvarigheter i andra länder, men också till sådana organisationer som AIDA företräder och andra NGOs helt enkelt. Och har vi också ett samarbetsorgan inom EU, Europol, alltså europeiska polisorganisationen, där vi utbyter operativ information regelbundet för att dela bevisning.
För de här männen då finns i Sverige, men det gör ju också flera av Assad-regimens offer, drabbade människor, syrier som finns här. Hur långt räcker vittnesmål från dem?
Absolut, vi tror, det är svårt att spekulera, men vi tror att det finns fler offer än gärningsmän här. Men bevis, det är alltid en fråga från fall till fall, men ofta har vi den typen av bevisning att jobba med, muntlig bevisning som det kallas, alltså personer, överlevare, brottsoffer, målsägare och vittnen som lämnar en utsaga till polisen, och det är det som utgör bevisningen i målet. Så till slut så kan det ibland handla om den förhörspersonens trovärdighet. Mm. Och då räcker det ju, som ni förstår, inte med en person, utan vi håller ju förhör med väldigt många personer för att kunna styrka en viss händelse, ett visst brott som har skett under en viss tid, till exempel i Syrien.
Men ni behöver bevis även från Syrien oftast, eller?
Nej, var bevisningen finns är oväsentligt egentligen, utan det är liksom bevisningens kvalitet som är avgörande. Den kan finnas här, den kan finnas i andra länder. Ofta är det ju så i krig och väpnade konflikter att människor kommer flyr, och då finns bevisningen spridd över hela världen, kan den finnas.
Vad har ni för samarbete med Syrien idag, där ändå många av de här krigsbrotten, eller där krigsbrotten begicks helt enkelt?
Vi samarbetar i princip med alla som har information att lämna. Vi har ju vad man kallar för fri bevisprövning i Sverige. Det innebär att vi är intresserade av all information som kan leda till att vi kommer närmare sanningen, eller vad som faktiskt har hänt på brottsplatsen.
Men även med den syriska regimen alltså?
Vi har idag inget så att säga, samarbete med syriska regimen, men vi inhämtar information från många olika källor. Och vi har haft, så att säga, vi har haft viss kontakt med myndigheterna i Syrien för att inhämta bevisning.
För de säger ju, inrikesministeriet efter Kalibers avslöjande, att Sverige och andra europeiska länder är välkomna till Syrien för att samla de här bevisen. Vad skulle det betyda för er?
Ja, det kan betyda olika saker egentligen. För det första, som jag säger, vi är intresserade av all bevisning som kan föra liksom ärendet och saken vidare. Däremot är det inte alltid möjligt för oss att resa till den platsen där brottet har skett. Till exempel är ju situationen i Syrien inte, säkerheten är inte sådan så att vi kan resa dit som det ser ut idag.
Men det är om det är för farligt snarare än om ni är välkomna eller inte som avgör
ja,
då?
Ja, det vet vi inte än. Alltså, vi har inte ställt frågan om vi är välkomna, utan vi har gjort bedömning att som situationen ser ut idag så kan vi inte resa dit. Men vi har ändå, så att säga, bevisning som finns i Syrien är tillgänglig för oss på andra sätt. Vi har ju kontakt med personer som befinner sig i Syrien genom både direkt och genom andra organisationer.
Aida Samani.
Ja, man kan väl säga att sen regimen föll så har väl en hel del information och material som skulle kunna användas som bevisning också ändå tillgängliggjorts för myndigheter i många länder. Jag tänker svenska myndigheter och andra liksom brottsutredande myndigheter i andra europeiska länder. För att det är då många civilsamhällsorganisationer och andra som så att säga, haft en möjlighet efter att regimen har fallit att liksom samla på sig material och sen lämna in det till myndigheter. Och kanske framförallt då till IIIM som heter, alltså FNs utredningsmekanism för Syrien. Som har ett mandat att samla in material som kan användas som bevisning i rättsprocesser.
Patricia Rakic-Arle, tror du att ni kommer lyckas gripa fler nu med tanke på det som vi hör Aida Samani säga här?
Ja, alltså vi jobbar ju konstant och enträget för att hitta bevisning så att vi kan utreda och lagföra fler personer. Och vi tror väl också att efter att regimen föll så är det fler personer som är beredda att prata med oss. Mm. För att tidigare var man rädd för hot och för repressalier från regimen, både mot den enskilda, mot familj och vänner som var kvar i Syrien. Så det tror vi, den möjligheten har ökat för oss att inhämta bevisning.
Stort tack båda två för att ni kom hit. Patricia Rakic-Arle, chef för polisens krigsbrottsenhet, och Aida Samani, jurist på människorättsorganisationen Civil Rights Defenders. Och vi ska väl säga att det sista avsnittet av serien Diktatorns svenska krigare, den släpps här senare i veckan. Och där försöker Kalibers reportrar spåra upp den man som beskrivs som en av Assads absolut värsta torterare.
Vi byter gäster här i studion igen. Det ska handla om den sverigedemokratiska riksdagsledamot som igår lämnade sin plats och senare uteslöts ur partiet också. Han misstänks för barnpornografibrott.
Och det är den amerikanska barnrättsorganisationen NCMEC, National Center for Missing and Exploited Children, som upptäckte nedladdningen och ligger bakom tipset till den svenska polisen.
Lena Larsson har vi med oss från enheten internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn på polisens nationella operativa avdelning NOA. Välkommen.
Tack.
Det är ni som tar emot de här tipsen från USA. Vad var det för tips i det här fallet?
Det kan inte jag kommentera. Vi får in ungefär 25 000 tips förra året, så att det kommer så många, så jag har inte tagit fram det enskilda.
Generellt då, hur går ni till när ni får de här 25 000 tipsen då om året?
Alltså, i USA har man ju en lag där alla plattformar som har innehåll måste rapportera om de har upptäckt någonting som har med övergreppsmaterial att göra på sina sajter. Och det gör de då till NCMEC. Och NCMEC fördelar de här, så att vi får dem automatiskt, och sen så fördelas de ut till regionerna på allt eftersom man kan identifiera vart den här personen bor.
Men det är ett automatiserat system de har i USA då, eller hur funkar det?
Ja, precis. Det är ett automatiserat system, och vi har också ett automatiserat system som söker upp och fördelar ut till regionerna.
Men de här tipsen som kommer in till er, hur ser de ut? Är det bilder och filmer på övergrepp, eller vad är det för någonting ni får till er? Det, så att säga?
Det är lite olika. Det kan vara bilder, det kan vara filmer, och ibland så är det chattar, och ibland så är det inte speciellt mycket som står i rapporten. Det är lite olika. Ibland får vi väldigt mycket uppgifter, ibland så är det inte så mycket. Av de här 25 000 vi fick förra året så var det väl ungefär 40% som vi kunde göra utredningar på. De andra har det för lite material i som inte går att spåra någon.
Är de här tipsen alltid, eller rapporterna då som ni får, alltid kopplade till en viss person?
Inte alltid till någon person, men det brukar finnas något nickname eller användarnamn eller någon IP-adress eller någonting sånt som det kopplas till. Mm.
Så vad gör ni då? Ni får en sån här rapport eller ett tips. Hur agerar ni då?
Först får vi titta på att det finns uppgifter som gör att vi kan spåra på något sätt. Det finns tider och IP-adresser, eller om vi kan leta i våra egna register om det kan vara någon person som vi har haft att göra med tidigare. Och sen så gör vi som vanligt, som vi brukar göra. Vi tar i plan samling så mycket bevisning vi kan. Sen så gör vi tillslag hos den personen som vi har lyckats identifiera. Mm.
Jag föreställer mig, för du nämnde ju då att ni får in 25 000 ungefär sådana här rapporter om året. Jag föreställer mig att ni inte hinner med alla. Hur prioriterar ni?
Vi får prioritera dem där det är uppenbart att det kanske begåtts egna övergrepp, eller att man pratar om egna övergrepp. Och sen så får man ju en prioriteringsordning.
Hur många av de här klarar ni av att hantera, av de här 25 000?
Ja, just nu har vi väl en backlog ungefär på 1500 ärenden fördelat över landet. Men det är oftast de som inte har så mycket uppgifter.
Vadå, så 23 500 betar ni av? Det låter helt otroligt.
Ja, nu blir det ju inte det. Om du räknar med att det är 40% så blir det ju inte som 23%.
Som faller bort. Ja, jag förstår. Ja, men du, om den misstänkte då till exempel är en svensk riksdagsledamot, vidtar ni några särskilda åtgärder då?
Nej, det gör vi inte.
De här kvaliteterna på tipsen ni får då, är de alltid bra?
Nej, det är de inte. Det är väldigt, väldigt olika. En del är jättebra, där man har kanske nästan har identifierat personen redan hos NECMEC. Och en del får vi, går inte att jobba med alls, för att det finns inga tidpunkter och det finns ingenting att gå efter.
För jag tänker, om man delar det här övergreppsmaterialet, antar jag att man vill dölja sin identitet så mycket som möjligt. Hur kommer det sig att NECMEC ändå kan, i vissa fall i alla fall, skicka med personuppgifter?
Ja, det beror ju på, alltså, en del personer är lite aningslösa och tänker inte på att det finns andra som ser det man skriver. Då kanske man talar om vart man bor någonstans och hur gamla man är och vad man heter och sådär, med den personen man har kontakt med. Mm.
En annan som har insyn i NECMECs arbete, det är Kristoffer Ram som är psykiater och docent vid Karolinska institutet. Välkommen hit.
Tack.
Ska vi ta samma fråga igen lite grann? Hur vet de här NECMEC, den här amerikanska organisationen, vem det är som har laddat ner det här övergreppsmaterialet? Eller delat eller så?
Jag har inte insyn i exakt hur de arbetar där. Det vet nog Lena mer, men de får ju information från alla tjänster som lagrar information på amerikanska servrar, och de har ett stort inflöde och många automatiserade processer i det.
Okej, men för som vi hörde, i USA är ju teknikplattformarna skyldiga att underrätta den här organisationen om de misstänker barnpornografi eller övergrepp. Just att sålla bland allt det här, vad kan du säga om det?
Ja, det är ju enorma mängder. Det är fler än vad många tror kanske som ibland tittar på övergreppsmaterial och går in på såna här sidor. Så att behöver ju göras en prioritering, och då tar man ju det som är allvarligast först.
För om jag förstår rätt, så det handlar ju om tiotals miljoner bilder och filmer som den här organisationen hanterar varje år. Och en fråga som vi var inne lite på med polisen tidigare var ju hur de som laddar ner den här typen av material eller sprider det vidare försöker dölja sina brott. Hur gör de?
Ja, det finns ju olika metoder. Det finns ju till och med handböcker på nätet som ibland sprids, hur man då kan gå tillväga för att göra det här utan att någon annan får reda på det. Så att det är väl mycket tekniska grepp man vidtar och dölja sin identitet och förespegla att man är någon annan.
Mm. För barnpornografibrott, det är ett vanligt brott, vet jag att du brukar säga. Hur vanligt är det?
Ungefär 2,2% av internetanvändare tittar aktivt på övergreppsmaterial för sexuellt syfte då och då. Och man säger att ungefär 4,6% av män någon gång har tittat på det.
För det här är ju liksom, det är ju Meta som äger Facebook, det är Google, det är ju sådana företag som rapporterar till den här amerikanska organisationen. Hur, så att säga, lättillgängligt är sånt här övergreppsmaterial i så fall?
Det är väldigt lättillgängligt, tyvärr. Så att det är någonting som finns stora behov i samhället att arbeta mot. Hur otroligt lätt med bara några knapptryckningar man kan tillgodogöra sådana här material.
Och du har ju träffat hundratals pedofiler. Du är en av de främsta inom just pedofilforskning i Sverige, och du arbetar ju för att ta fram då effektiva behandlingsprogram för att kunna behandla personer med den här diagnosen. Vad är det som gör att det är så vanligt, tror du?
Ja, dels så är det ju så att personer som har den här dragningskraften mot barn nu har mycket enklare att komma åt det och kan göra det mer. Men sen så är det också så att personer som inte från början har haft ett intresse riktat mot barn kommer i kontakt med det här mycket lättare och ibland av misstag och då blir fast i det. Eller söker sig till mer och mer extremt material. Vi har aldrig tidigare i mänsklighetens historia haft så lätt liksom för att ägna sig åt den här typen av brott. Så att det har blivit en väldigt olycklig utveckling de senaste åren.
Men det låter som att USA är bättre än Sverige på att stoppa spridning av sånt här generellt sett, just för att de har den här organisationen, eller?
Ja, den är ju verkligen i framkant av utvecklingen, och det pågår diskussioner om vi också skaffa en liknande organisation i EU för medlemsländerna för att stärka arbetet även på hemmaplan, och det hoppas jag att man kommer åt det hållet.
Vad jag förstår så ska du resa dit inom kort och besöka NECMEC som en del av ett slags expertnätverk som vill ju starta upp en europeisk variant.
Ja, men vi är ju ett grupp av experter och forskare i det här fältet som träffas regelbundet för att utbyta information och uppdatera varandra vad som händer på respektive front. Och just NECMEC är några som jag gärna samtalar med och delar med mig av kunskap till.
Men vad skulle krävas då för att det skulle kunna bli av med en europeisk variant?
Ja, det är en politisk vilja som krävs.
Okej. Okay. Lena Larsson då, från polisens enhet internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn. Skulle det vara viktigt för svensk polis att det skulle kunna finnas en europeisk variant av NECMEC?
Man har ju pratat om det rätt länge, att det ska bli en sån. Nu har det ju fastnat lite i EU
där nere på EU-nivå. Men jag vet faktiskt inte. De flesta av de här stora drakarna ligger i USA och de rapporterna får vi i alla fall.
Mm, okej, okay, så begränsad betydelse låter det på dig som?
Ja, det är klart att det har en betydelse, för det finns ju sajter i Europa också. Men, men det största flertalet det kommer från USA.
Okej, Lena Larsson, stort tack. Polisens enhet internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn och Kristoffer Ram, psykiater och docent vid Karolinska institutet.
Tack. Studiets producent är Hans Kjörgren Kissel. Snart nyheter med Per Edberg. Och sen efter nyheterna USA-podden idag om Trumps flera motgångar i domstolarna. Mikael Sjödell och Mattias Rensmo har varit med dig.